Guds frid över er denna påskdagsmorgon. Hur är läget? Ja, det var några som var uppståndna. Det är ju fantastiskt den här dagen att få möta till kyrkan. Och det är väldigt dråpligt igen när man sätter sig i gudstjänsten, börjar titta bak och är lite halvfullt. Och när man ska upp och predika, så har ni kommit upp ur era gömmor. Det är väldigt intressant. Gott att se er och gott att mötas den här dagen, verkligen. Självklart så är det dagens budskap det handlar om idag, men vi måste göra en sak som jag har lovat två herrar på andra sidan jordklotet innan, nämligen att få skicka en hälsning till församlingen. Och jag tror att det ska vara klart här att de får komma fram. Kanske ska släcka ner någon lampa så att vi ser det lite bättre. Om du får ordning på det. Vi har gott om tid, vi lever i evighet.
Hallå alla sävedalare! Det är vi, Isak och Basse. Och vi är här i Thailand på APG 29 på en bibel- och lärjungaskola. Vi har det riktigt bra här, det är riktigt varmt och vi saknar er där hemma alltså.
Ja, vi saknar er riktigt mycket. Men samtidigt är det ju så roligt att vara här.
Det är roligt. Nu är det en månad kvar, snart kommer vi hem.
Ja!
Vad är det bästa med att vara här då?
Jag skulle nog säga att det bästa med att vara här är att bara vara med Gud varje dag, vara i anden och verkligen lära sig saker om sig själv.
Jag skulle faktiskt ta och hålla med dig helt faktiskt. Jag tänkte nog säga något runt det där.
Maten är lite dålig, jag saknar den svenska maten.
Jag saknar svensk mat också, kan jag väl faktiskt säga.
Och vi saknar er mest av allt.
Faktiskt, alltså, Sävedalen, alltså.
Hej då!
Hej då! Ha det bra!
Ja, de är taggade att komma hem och jag säger igen, det var ju många svenskar där borta på skolan och en del kände lite vånda att få komma hem till sina församlingar. Kanske inte alltid alla hade så mycket ungdomar eller i uttryck för det som man ville uttrycka med sin tro. Så var det inte hos de här två herrarna. De längtar hem. Så var beredda när de kommer. Det sprakar om dem, pökarna. Okej, vi gör så att vi ber för ordet idag i Jesu namn. Herre, jag tackar dig för ditt ord som är levande och verksamt i allra högsta grad idag. Tack Jesus att du lever. Tack Jesus att du har besegrat död och elände. Du har triumferat över allt mörker när du kliver ut ur graven. Och visa vem det är som är Herre. Vem det är som har all makt i himmel och på jord. Och jag tackar dig också att vi får påminna oss en dag som denna. Med all vår bröstenhet och allt vi kämpar med. Att samma kraft som väckte dig Jesus från de döda. Är verksam mitt ibland oss. Låt oss få vara i ditt kraftfält Jesus. Amen. Ja, påskdagen, det är ju den absolut största dagen sedan skapelsens morgon. Alla kategorier. Det finns liksom ingenting som kan jämföra sig med den här dagen. Jesus uppstår från de döda. Punkt! Det ger ett eko genom hela vår värld. Och dokumentation av detta är fantastisk. Den är gedigen, den är inte stöpt i samma form, utan det är de fyra evangelisterna som har skrivit och tecknat ner detta på sitt allra högst personliga sätt. Och då handlar det om ögonvittnesskildringar. Och jag är glad för det. Ögonvittnesskildringar. Därför så är det också än idag. Ditt möte med Jesus är ditt möte. Det är din berättelse. Och den kan ingen ta ifrån dig. Utan det är precis så det fungerar. Du behöver inte tro för att jag tror. Eller någon annan säger att det är så. Utan du kan själv få göra upptäckten att Jesus lever. Har vi ingen förrymd pingstvän i kyrkan? Det är väl värt att säga amen på. Käre Gud, ungdomar, kom igen nu här. Amen. Du, förresten, var bra du sjöng. Fantastiskt. Ja, jag var helt tagen. Ja, förlåt. Jag står inte med här. Men jag vill bara, jag såg dig. Lukas, han börjar så här i sitt evangelium. Lyssna här. Vi har noga tagit reda på allt ända ifrån början. Byggt på den undervisning som meddelades oss av dem som från början var ögonvittnen och tjänare av ordet. Hallå? Det är inte några tomma rykten vi pratar om. De var där. De var med. Och det här gäller ju också sammanfattningen av uppståndelsen. Johannes, han är mer utförlig än de andra tre. Han berättar mycket om sina egna upplevelser. Till exempel detaljer som hur Petrus också skyndade sig till graven. Att Johannes var snabbare än Petrus. Bara det är ju värt en predikan. Det är ju jätteviktigt att få med. Jag var snabbare än Petrus i Guds ord. Det tycker jag. Har man fått med det där, då har man lyckats. Så gjorde han. Någon skriver om änglar vid graven. Någon skriver om en ung man i graven. Och så läser vi händelserna från olika håll. Fyra journalister, kan man säga det, som beskriver händelsen utifrån sin horisont, sin synvinkel. Det är trovärdigt. Och här har vi styrkan. Den här morgonen så rådde det allmän förvirring. Något sånt hade man aldrig varit med om. När ryktet sattes igång och man började förstå uppståndet, han är borta. Ja, då började de bokstavligen springa som yra höns fram och tillbaka runt omkring. Och man visste liksom inte alls hur man skulle göra. För det fanns liksom inget dokument för det. Handbok fanns inte på den tiden. Hur klarar man sig då? Är ju frågan. Maria Magdalena hade sin historia att berätta. Så satt och lärjungarna hade sitt sätt att se på saken. Och så avlöser den ena berättelsen allt andra. Och just de här variationerna för mig, så har det så mycket med trovärdighet att göra. Precis så mycket som det finns inte två människors vittnesbörd som är exakt likadant. Utan du är unik. Ditt möte med Jesus är unikt. Och så får vi möta samma Jesus utifrån det som är jag. Och så är berättelserna där. Och så på något sätt får vi ta dem med oss ut och dela med oss av det. Den här morgonen så var det förvirring. Men jag tänker, lyssna. Det står så här i Apostlagärningarna kapitel 1 och 30. Att Jesus visade sig uppstånden för dem i 40 dagar. Efter han hade uppstått alltså. I 40 dagar. Hundratals människor såg Jesus uppstånden. Hörde honom tala. Såg honom gå och vandra omkring. Här är inte fråga om spekulationer. Här är inte fråga om syner. Och lösa rykten. Även om lärjungarna, kanske precis som du och jag, är lite obenägna att verkligen tro på. Kan det verkligen vara så att en människa kan uppstå från de döda? De var ju verklighetsmänniskor. Och jag är så glad för just berättelsen om lärjungarna. För de är så mänskligt beskrivna. Jag kan känna igen mig med allt vad som är dem. Och just dessa enkla människor mötte Jesus uppstånden. De bara visste. Och mötte honom och levde med honom i många veckor. Han är uppstånden. Punkt. Därom råder inga tvivel. Till och med i Josefus, den romerska historieskrivaren som tecknade ner vad som skedde i den tiden när Jesus levde utifrån romarnas uppdrag, skriver om Jesus Kristus uppstånden. Det är fantastiskt. Och nu till texten. Johannes 20, vers 11. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de såg och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom." När hon sagt det så vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Och så Jesus till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det hebreiska betyder mästare. Och Jesus sa: "Rör mig inte. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Men gå och säg till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt henne just detta. Det är en intressant text. Förvirring råder. När Gud landar mitt i gemenskapen så berörs man och man märker det här. Och efter att ha meddelat de andra lärjungarna om att just graven var tom och Petrus och Johannes hade varit där, så vänder Maria tillbaka och det är där texten är. När hon söker efter Jesus och han är borta. Och hon gråter. Och det här är ju ett mänskligt oerhört viktigt perspektiv. Att gå och bearbeta sin sorg. I räddningstjänsten har man ju varit med om några svåra olyckor. Och ibland så vet man inte vad som är människa kvarleva eller inte. Men vad viktigt det ändå är att på något sätt få hitta någon del kvar, någonting av den personen som har dött. Det hjälper oss i sorgen, i vår bearbetning. Redan här i Guds ord så märker vi det. Och hon gråter. För Jesus är ju borta och hon fattar inte. Den mest sorgfyllda platsen, gravplatsen. Här händer någonting. Och i öppningen hon tittar in så ser hon två vitklädda gestalter. De sitter på bänken där Jesus legat. Änglar. Guds budbärare. Vars uppgift alltid är att förmedla Guds närvaro och omsorg. Men som alltid också vill hålla sig i bakgrunden. För det är ju inte dem det handlar om. De är ju bara sändebud. Änglar var ju med när Johannes och när Jesus skulle födas. Så var det ju änglar som talade vad som skulle ske. Det var änglar som mötte herdarna vid herdarnas äng. Det var en ängel som betjänade Jesus på frestelseberget och gav honom kraft. En ängel som styrkte Jesus några dagar tidigare i ett semare. Tänk vad en Guds närvaro, ett sändebud från Herren, kan göra skillnad i de svåraste ögonblick. Jag är övertygad om att många här inne har varit med om det utan att ni har varken har tänkt eller sett. När Guds närvaron landar er nära och ni känner er styrkta, då är det något från himlen. Och nu vid uppståndelsen så är änglarna där. Och frågan tar ju tag i oss: varför gråter du? Är det konstigt? Jesus är ju död, han är borta. Varför ställer man en sån fråga? Varför gråter du? Det är ju det man gör när man går på begravningar. Det är det man gör när man narkas döden, när man tappat någon som har stått med kär. Men man kan ju gå djupare i den frågan. Vad är det som gör oss berörda egentligen? Är det atmosfären, att man kommer in i sorgerummet? Eller kan det vara så att man inte hade hand att prata ut ordentligt med den som man är dött? Att man kämpar med den sorgen? Är det stämningen, är det musiken? Eller vad är det som gör att vi gråter? Vad är det? Det finns många faktorer. Och det är gott att gråta. För att hjälpa oss människor att gråta så hade man ju på Bibelns tid gråterskar. Det är den nya punkten på nästa årsmöte. Gråterskar. Ni kan anmäla er till Leila. Ja, ja. Du kan anmäla dig själv. Ja. Nej, men det är något vackert i detta. Att hjälpa oss att få släppa känslor. Sen är det inte alltid vi vet vad det står för. Men det vi vet är att tårar under sorg, det rensar oss. Det är inte bara vatten och salt som det är när man är ute i blåst eller när det är rök, när man är ute och eldar med lilla korv. Utan sorgens tårar, det tömmer oss på sånt som är avfallsprodukter i kroppen som ska ut. Tänk vilken förmån det är att kunna få fälla en tår. Alla har inte lika lätt för det. Men det är gott. Varför gråter du? Och Maria hinner ju inte ens svara på den frågan. För hon vänder sig om och så är det en bakom honom också som ställer samma fråga. Hon vänder sig om och ser att det är Jesus. Men tror att det är trädgårdsmästaren. Få ihop den. Man ser en sak, men man tror det. Också väldigt mänskligt. Jag kommer ju aldrig glömma, jag har säkert nämnt det någon gång här, när min morfar blev sjuk. Vi har en journal när hans njure inte fungerar och en journal när hans njure fungerar. Och vi som var där, jag och min mormor, vi vet ju att det handlar om bön. Men tror du att det hjälpte för min övriga släkt? Nej. De ser en sak, men tror något annat. Man ser någonting, men tror något sånt. Det är inte så lätt att få ihop det här. Det är lätt att tycka, vad är det med Maria? Hon känner väl igen honom? Nej, det är inte alltid så enkelt. Speciellt i sorgen. Speciellt när man bearbetas och förstår vad det är som, vad som är vad. Det här behöver man i församling. Det här vi behöver undervisa om Guds ord. Det här behöver vi hjälpa och stötta varandra. Precis så som faktiskt Jesus gör. Som anar kaoset i henne. Och inte bara säger Maria, utan han säger det på ett hennes riktiga språk som faktiskt är bevarat. Mariam, säger han. Och då hör hon det personliga tilltalet som går rätt igenom sorgen, som går rätt igenom hela den spännande eller spänningen som hon lever i. Mariam. Och då hör hon. Och då förstår hon, det är ju mästaren. Rabboni. Och när det här går ihop, det man ser och det man tror, och det blir en match. Och man fattar, Jesus, det är ju du. Wow. Wow. Vilken rikedom. Det står ju ingenting i Bibeln. Men jag är helt övertygad om att hon slänger sig runt halsen på Jesus. Hon är helt överväldigad, det är ju du. Och då kommer de här märkliga utlåtandena från Jesus. Rör mig inte. Det låter lite hårt på svenska. Speciellt, rör mig inte kvinna. Det låter lite hårt. Här spelar ju översättningarna ibland något sätt roll. Det är lite mera, grundtexten säger lite mer om att släpp mig. Håll mig inte kvar. Lite åt det hållet. Det är lätt att tänka när Jesus lever och han är uppstånden. Att nu ska allting bli som vanligt. Det kom aldrig mer att bli som det en gång var. För Jesus skulle vara hos dem några veckor. Och sen så skulle det hända som kom. Det som ni har hört mig tala om 50 dagar senare. När anden. Och hur kan livet bli detsamma? När det vi har sett och det vi har trott matchar och förstår att Jesus lever. Hur kan livet bli detsamma? Det går ju inte. Vi kan ju inte tiga med det vi har sett och hört. Eller går det? Kan vi det? Gud hjälper mig att jag inte kan tiga med det jag har sett och hört. Att du får tala om Kristus. Han som lever. Han som har besegrat döden. Han som kommer tillbaka. Han vars ord är det enda som står kvar. När allt annat är borta så är Guds ord det som står kvar. Wow. Jesus, han var ju på väg. Och hans upphöjelse handlar ju om tre steg. Det handlar om korsfästelse, uppståndelse och det sista, att han skulle gå till Fadern. Men det händer någonting i texten. Jag vet inte om du noterade det. Han sa så här: Maria, gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min Fader och er Fader, min Gud och er Gud. I Johannes 15 så kan man läsa att det blir en viss förskjutning. Innan så kallade han dem för tjänare, ni är mina tjänare. I Johannes 15 blev det, jag kallar er vänner. Vi kom ännu närmare honom. Men efter uppståndelsen, när vägen till himlen är öppen för var och en som tror, då säger han, bröd. Vänskapen har blivit syskongemenskap. Så var det inte innan. De hade blivit hans bröder. Han hade burit deras synder. Genom sin död hade han skaffat dem och andra syndare, alltså sådana som jag och kanske du, en möjlighet att bli Guds barn. Och så här säger Paulus i Romarbrevet 8:29: till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Det är nära det. Så nära. Att han har gett oss söner och döttrars rätt. Att få vara Guds barn. Fattar ni? Det är ju stort. Han var den första som gick från döden till livet. Och andra skulle få följa med. Och hälsningen från himmelens Gud har gått ut så tydligt genom hela historien. Att den predikar varje söndag runt hela vårt jordklot. Varje tid, varje plats. Att Kristus lever. Och att han känner oss vid namn. Han känner oss vid namn. Och därför är det så gott ibland att få komma fram till böneplatsen, få förbön, på något sätt få med om det, när det jag ser och det jag tror, alltså någonstans där vi får ihop vår tro. När han får komma oss nära personligt och vi får säga, mästare, det är ju du. Och att få beröras på det sättet, på djup. Att vi också får göra den där ögonvittnesskildringen som gör att också vi får ta med oss vår berättelse och berätta den vidare, för den håller. Det är ju din berättelse om ditt Jesus möte. Och han är här. Samma kraft, samma Gud, den uppståndne, är här just nu. När vi samlade hans namn så är han det. Även om det är svårt att tänka att samma kraft verkar här som verkade den där dagen vid graven och stenen bara flög bort. Så är det sant. Och det gäller ju också för mig och som församling att det vi ser och det vi tror att det också på något sätt får landa. Vi är ju inte bara här för att minnas. Vi är ju här för att han. Han som är världens enda hopp. I Jesu namn. Ska be en kort bön. Jeanette ska sjunga en sång, tror jag, eller ni ska sjunga. Så ska vi öppna böneplatserna. Då är du välkommen fram med all din brustenhet och allt det som är du. Du vet, vi behöver inte komma till honom perfekta, för det är ingen av oss som är det. Vi får komma precis som vi är. Där vill han möta oss. Och idag om någon gång under året så är det på sin plats att tända ett ljus. där mörket blev besegrat. Att du får proklamera hans seger över ditt liv, din familj, genom att tända ditt bönljus. Kanske också över de bönämnen du kämpar med. Att få tända det ljuset, Gud. Jag ber att också ditt ljus ska lysa över det som är svårt i mitt liv. Där bak kommer vi ha några förbedare som gärna ber för dig. Kanske smörjer dig med olja. Så låter vi böneplatsen vara öppen några ögonblick. I Jesu namn vi ber. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus för uppståndelsens kraft. Tack för uppståndelsens dag som predikar genom hela världshistorien att du har besegrat mörker och död och elände. Och tack att vi har tro på dig Herre. Inte bara något vi lärt oss, utan du kallar oss dina syskon. Så nära får vi vara dig. I Jesu namn. Amen.